Halleluja. Tack att bojor och band har försvunnit. Tack att vi är fria och tjäna Jesus. Halleluja. Nåd utöver nåd. Och det är någonting som jag har gått och grunnat på en längre tid. Och det är Guds kallelse. Jag tänkte på här när jag satt i bänken här nu, när Gud kallade mig. När jag satt där i häkteskällan och hade suttit ett par månader för grov varusmuggling och grovt narkotikabrott. Så kom Gud. Halleluja. Halleluja. Så kom Gud och kallade mig. Och följa honom. Och tjäna honom. Nåd utöver nåd. Jag vill läsa ett litet ord här ifrån från första Konungaboken. Det 19:e kapitlet. Och ifrån den 19:e versen. Konungaboken 19:19. När Elias sedan gick därifrån fann han Elisa, Shafas son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom, och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa: låt mig först få kyssa min far och min mor, så ska jag sen följa dig. Han sa till honom: gå du tillbaka, du vet ju vad jag har gjort med dig. Halleluja. Elisa fick uppleva kallelsen att följa profeten. Men innan han börjar sin vandring så ber han om någonting. Han ber om att få en dubbel portion. En dubbel välsignelse och arvslott utav den ande som vilar över Elia. När han sen ser Elia ryckas upp emot himlen i en vagn utav eld, så förstår han att han också har fått det han har bett om. Och han börjar då sin bana igenom att faktiskt riva sönder sina egna kläder. Därför att han förstår att nu behöver han inte sin egen kraft. Sin egen styrka som hans egna kläder var liksom ett tecken på. Utan nu hade han fått någonting som var så mycket bättre och så mycket starkare. Ibland när vi tänker på att vi ska tjäna Jesus, så kan vi tycka att ja, vi har ju inte så mycket att komma med. Vi har ju inte varken talang eller förutsättningar och gåvor som vi tycker skulle behövas. Men jag tror att det faktiskt är på det sättet att ibland så kan den där mänskliga styrkan och förmågan också stå i vägen och faktiskt vara ett hinder och skymma utsikten emot Jesus. Därför att det man ser, det är bara den mänskliga talangen. Jag menar inte att det är fel med förmåga och mänskliga gåvor och allt detta. Det kan Gud bruka. Men det är så lätt att allt detta yttre och mänskliga blir det mest framträdande, så att människor helt enkelt missar det viktiga och väsentliga, nämligen Jesus och den kraft som han vill ge. Det första som Elisa gör efter att han upplevt att han fått kraften, det är att han tar upp Elias mantel, viker ihop den och slår med den över Jordans vatten, och så går han torrskodd över på den andra sidan. Och vi förstår att det måste ju vara en helt fantastisk upplevelse. Och när vi sen också läser om Elisas alla erfarenheter, det ena undret större än det andra som han får vara med om, så tycker vi nästan att det är ju helt otroligt. Men tänk du att Elisa, han skulle faktiskt ha bytt bort allt detta emot att få sitta ner på en bänk i det här tältmötet och lyssna till vittnesbörd och sång om den helige ande, om församlingen och om Golgata. Därför att Bibeln säger att profeterna och många heliga sökte efter att förstå och se det ni ser, höra det ni hör, men fick inte göra det. Det står att man sökte faktiskt i första Petrus brev 1:11 att vi har fått en frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Tänk du att de kände och upplevde att det fanns någonting som låg i framtiden. Någonting helt fantastiskt som övergår allt detta som vi har varit med om och upplevt. Och man forskade och sökte och längtade efter att få vara med om det du och jag är med om, nämligen att uppleva denna fantastiska frälsning och den helige ande i våra hjärtan. Halleluja. Det var som att Elisa, han fick en liten glimt utav den himmelska familjen när han ropar efter Elia: min far, min far. Men du vet, församlingen, det var under hela gamla testamentet, så var det en fördold hemlighet, står det, som skulle uppenbaras i den sista tiden. Och jag tror att Gud vill uppenbara sitt ord för oss på ett särskilt sätt i den här tiden. Och villkoret för att få del av det Gud har i beredskap, det är precis detsamma som det var för Elisa, nämligen fokusering. Han skulle inte släppa Elia med blicken, helt enkelt. Och när vi fokuserar på Herrens ord och koncentrerar oss på att hämta in, då är det precis som att Jesus träder fram på bibelbladet och uppenbarar sig såsom levande. Även när vi läser släktregistren, som vi tycker är liksom meningslös utfyllnad nästan i Bibeln. Och vi undrar, varför ska alla de här namnen rabblas upp? Så förstår vi att det fanns en som inte hade något släktregister. En som inte hade någon jordisk far. En som var både präst och konung i ett och samma ämbete. Melkisedek. Jag tror att släktregistren är till delvis för att visa på Melkisedek. Och Hebreerbrevets författare säger ju att jag hade ännu mycket mer att säga er om Melkisedek. Men det går inte för att ni har blivit så tröga att lyssna. Jag skulle gärna ha varit med och lyssnat på den där predikan om Melkisedek. Må Gud öppna våra öron så vi hör och så vi är hungriga efter Guds ord. Petrus han säger om Paulus undervisning att jag visste det mycket som Paulus säger som är svårt att förstå. Men, säger han, som okunniga människor uttyder på ett vrångt sätt sig själva till fördärv. Jag tror Gud vill uppenbara sitt ord i den här tiden. Men för att ta till oss det så måste vi lite grann anstränga oss. Det är så lätt då och anpassa Guds ord till vår verklighet istället för att vi anpassar oss till Guds ord och tar till oss Guds ord precis som det står. Och förutsättningen för att få det Gud har, för att fullborda den kallelse som Gud har gett oss, det är helt enkelt att leva nära Jesus. Det står om när Elia blev upptagen att det var 50 profetlärjungar som stod på något avstånd. Du vet, talet 50, det är en bild på pingsten, Pentecoste hemera, det vill säga 50 dagar efter Jesu Kristi uppståndelse. Då kom pingsten. Och det säger mig att det går att ha ordet pingst skrivet över sitt liv och vara en vän av pingsten, men ändå stå på något avstånd och missa allt det Gud har i beredskap och vill göra i den här tiden. Det är så lätt att enbart vilja ha det som känns positivt, lite lättsmält, lagom, anpassat, tillgängligt. Gud vill välsigna oss. Gud vill att vi ska ha framgång. Gud vill ge oss det och det. Visst är Gud god, men det finns också ett annat budskap. Ett budskap om efterföljelse, ett budskap om lärjungaskap. Och Bibeln säger att om vi gör vår kallelse och utkårelse fast, då ska vi inte komma på skam. Det värsta som kan hända en människa, det är att förlora Guds välsignelse över sitt liv. Jag tänker på Saul som till det yttre hade allt. Man såg upp till honom. Han var huvudet, stod det högre än alla andra. Han hade auktoritet. Han hade resurser. Fattades egentligen ingenting. Men så står det i första Samuelsboken, det 15 kapitlet och den 27 versen, att när Samuel vänder sig om för att gå, grep han tag i hörnet på Sauls mantel och rev sönder den och sa: Herren har idag ryckt Israels konungarike ifrån dig och gett till det till en annan som är mer värdig än du. Mänskligt sett så hade inte David speciellt mycket att komma med. En liten herdepojke, den yngste i syskonskaran. Inga erfarenheter. Ingenting utav det som han liksom förknippade med att vara en kung i Israel. Men Gud såg någonting som ingen människa såg. Bibeln säger nämligen att Gud ser inte till det utvärtes, men Gud ser till hjärtat. Och det är det som är det avgörande, inte vad du har, vad du klarar av och vad du förmår, men vad du har för längtan i ditt hjärta. Och är din längtan att tjäna Jesus och följa honom, då kommer Gud att bekläda dig med den kraft du behöver för att fullborda den kallelse som han har lagt ner i ditt liv. Halleluja. Tack och lov. Vi ser det att manteln, den representerar någonting utav auktoritet. Och vi, för att nämna några bibelställen där manteln förekommer, så ser vi att kvinnan med blödningar som grep tag i hörntofsen utav Jesu mantel, hon underordnade sig Jesu auktoritet. Rut lät Boas bre sin mantel över henne och hon underställde sig Boas auktoritet. Jerusalems invånare bredde, står det, ut sina mantlar framför Jesus när han kom ridande på åsnan och underställde sig på det sättet Jesu auktoritet. Men nu säger Bibeln att vi har fått makt över all ovännens härsmakt. Jesus har liksom kastat sin mantel över församlingen. Och han har gett oss i uppdrag att fullborda det verk som han begynte när han vandrade här på jorden. Han har gett oss makt att förtrampa ormar och skorpioner. Han har gett oss auktoritet i sitt eget namn. Fullmakt i den himmelska världen. Han har kallat oss att vara himmelens ambassadörer. Och jag tänkte på det tillfälle när jag skulle in i Nigeria. Och som vanligt så hade jag inte tagit några vaccinationer. Och tulltjänstemannen frågade, vad har du, vad det nu har för vaccination? Gula febern tror jag det var. Vad är gula febern stämpel någonstans i passet? Ja, det har jag inte, sa jag. Ja, då kommer du inte in i det här landet. Och så stod vi där och jag försökte på alla möjliga sätt. Och till slut så frågade han, vad ska du göra i Nigeria då? Ja, så jag ska predika evangelium. Oh, sa han, you are an ambassador. That's a different case. Alltså, och du är en ambassadör. Då är du välkommen. Och så öppnades dörrarna och så fick jag komma in i landet. Du vet, när vi är ambassadörer, då representerar vi hemlandet. Och då har vi andra privilegier. Och då är det hemlandets lagar som gäller i främlingslandet. Och så får vi representera, halleluja, himlen här i tiden. Och upprätta Guds rike på jorden. Upprätta liksom en ambassad här i tiden för himmelens rike. Halleluja. Och Jesus han sa till och med att den som tror på mig, han ska också göra de gärningar som jag gör. Och ännu större än dessa ska han göra. Och jag har tänkt mycket på det, men vi spelar ju in tv. Och tänk du, med ett enda tv-program så kan vi nå tiotusentals människor med evangelium på en och samma gång. Hundratals kan bli frälsta och helade på ett enda budskap som sänds på tv. Större ting än dessa skall ni göra. Det är ett redskap som Gud har gett oss för den här tiden. För att få ut evangelium med hast. Halleluja. Tack och lov. Så gör din kallelse och utkårelse fast. Moses, han fick också en kallelse ifrån Herren att föra ut Israels folk utifrån Egypten. Och Moses, han fick ju vara med om det mest fantastiska saker. Han fick höra Gud tala i en brinnande buske med en hörbar röst. Han fick se Gud på ryggen, står det. Och när han kom ner ifrån berget så strålade om hans ansikte och glödde så att man fick till och med hänga ett täcke över hans ansikte, för strålglansen var allt för stark. Men ändå så står det om Moses att hans ämbete, det var bara lagens. Men du och jag, vi har blivit betrodda med försoningens ämbete. Vi har blivit betrodda med en så mycket större tjänst i den heliga ande. Och det uppdrag som Herren har gett dig och mig, det är någonting som vida övergår allt det som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Men när vi går in i den här tjänsten så är det ju inte alltid liksom som på räls. Utan manteln, den talar också om lidande. Det var när Josef fick manteln utav sin far som brödernas avundsjuka upptändes. Du ska väl inte tro att du är något mer än oss. Är bättre än oss. Vad är det som gör att du får en mantel med många färger egentligen? Och så börjar de att smida planerna om att röja honom ur vägen. Men det var Josefs kallelse som faktiskt bar honom igenom. Inte bara att bli såld som slav utav bröderna, kastad ner i brunnen. Det var kallelsen som bar honom igenom 17 år utav egyptiskt fängelse. Att bli oskyldigt anklagad. Men kallelsen var också det som lyfte honom upp till faraos sida. Kallelsen var det som fick honom att förverkliga det som Gud en gång hade lagt ner i hans hjärta och gett honom i drömsynen. Och så fick kallelsen vara ett redskap som innebar välsignelse, inte bara för Josef själv, för bröderna, för Egypten, utan för hela Israel. Halleluja. Gud vill låta oss komma in i det uppdrag och den kallelse som han har gett oss. Och när vi upplever lidande, svårigheter, ja, då säger Bibeln att då kan vi fröjda oss och glädja oss. Halleluja. Varför då? Jo, därför att han har klätt mig i frälsningens klädnad, i rättfärdighetens mantel. Tack och lov. Här sitter vi i olika kläder med olika färger. Men du, egentligen sitter vi här iklädda rättfärdighetens mantel. Frälsningens klädnad. Halleluja. Åh, tack och lov. Halleluja. Vi har fått förmånen att vara tjänare åt ett nytt förbund som icke är bokstavens utan andens. Tack och lov. Jag tänker på Jesus. När han skulle korsfästas så står det att de tog av honom hans mantel. Och Jesus, han aktade, står det inte, jämlikheten med Gud som ett byte, utan han ödmjukade sig, utplottade sig, antog en tjänares skepnad. Han sa inte, vet ni inte vem jag är? Jag är Messias. Inte ens när Pilatus pressade honom och sa, är du Guds son? Så sa han, ja men mina gärningar borde väl tala för sig själv. Ni har sett här hur blinda har fått sin syn, döva har fått sin hörsel, spetälska har blivit rena, lama går, döda uppstår. Räcker inte det? Nej du, det enda han sa, du säger det själv. Jesus ödmjukade sig in till döden. Jesus blev avklädd. När vi ser bilder på Jesus, så är det oftast katolska bilder. Vi tänker på katolska krucifix och så här. Och då har Jesus alltid ett skynke på sig. Men du, när Jesus hängde på korset, då hängde han där naken. Jesus blev avklädd och naken för att han tog hela skammen. Jesus blev avklädd för att du och jag skulle bli iklädda rättfärdighetens mantel. Halleluja. När jag var i Pompeji så fick jag se de här svamparna som man hade på romartiden. Som man brukade efter toalettbesöket. Det var en sån svamp som man satte på spjutet. Fyllde med ättikvin och räckte emot Jesus för att han skulle dricka. Jesus blev förnedrad för att du och jag skulle bli upprättade. Halleluja. Åh, vilken nåd. Halleluja. Åh, tack och lov. Och när jag tänkt på det här med manteln så har det blivit så levande för mig. Och låt mig lyfta fram, om ni orkar med lite grann utav fast föda också, så har jag tänkt på tabernaklet. Tabernaklet, det hade fyra stycken överhängen, fyra stycken mantlar över sig. Det första täcket, det översta lagret, det var ett rödfärgat fårskinn. Det andra laget, det var ett tahaskinn, det vill säga ett skinn utav en bagge. Det tredje laget, det var ett getårsskinn. Och det fjärde och sista lagret, det var ett täcke utav, som det står, fint tvinnat lingarn. Och nu talar det här i första hand om Jesus. Men det talar också om det mänskliga tabernaklet. Du vet, Gud, han bor inte i tempel som är gjorda med människohänder. Men Guds boning idag, det är inte det mänskliga jordiska tabernaklet eller någon katedral och kyrka. Men han bor i människor som tror på honom. Visst. Och när jag tänker på hur Gud har skapat oss, så ser jag också i huvudet fyra lager. Det är skallbenet först och främst. Innanför skallbenet så finns den hårda hinnan. Gud vill göra vår panna hård, står det, för att vi ska stå emot attacker. Sen är det spindelvävshinnan som liksom fångar upp negativa, ödeläggande tankar som vill knäcka oss. Och det sista lagret, det är blodbarriären, järnblodbarriären, som är som fina kapillärer, precis som det sista lagret i tabernaklet var ett täcke utav fint tvinnat garn, så finns det också en hinna utav blodkapillärer. Och den sista skyddet som Gud vill ge oss, det är Jesu Kristi blod, som vill bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Halleluja! Och skydda oss och bevara oss på allt sätt. Halleluja! Åh, tack och lov. Och jag vill också peka på själva jorden. Även där så finns det fyra lager. Det är jordskorpan, och det är det som kallas för manteln. Och sen är det den yttre kärnan och den inre kärnan. Och i Hebreerbrevet 1:10 så står det så här: i begynnelsen la du Herren jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Det skall gå under, men du skall bestå. Det ska nötas ut som kläder, du ska rulla ihop dem som en mantel. Och runt om hela jorden så finns det någonting i manteln som kallas för eldsringen, som sträcker sig upp efter Chiles kust, upp i Mellanamerika, upp efter Nordamerikas kust, upp i Alaska och sen västerut över Antillerna, ner till i Filippinerna, Indonesien, ut emot Japan, ut emot Nya Zeeland, runt hela jorden. Och 90% av alla vulkaner på jorden existerar i det här området. Och då kan man fråga sig, vad har det med Guds ord att göra? Jo, så här står det i andra Petrus brev, att Herrens dag kommer som en tjuv. Då skall himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk skall inte mer finnas till. Och då frågar man sig, vart ska man ta vägen? Vart är den säkraste platsen? Ja du, det är inte Bollnäs eller någon annan geografisk plats i den här världen. Men den säkraste platsen, det är under den högstes beskydd. Det är i centrum utav hans vilja. Det är att fullborda det uppdrag som han har kallat oss till. Det är under, halleluja, hans vingars skugga. Med sina fjädrar skall han täcka dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Halleluja. I tabernaklet där fanns det också två stycken keruber i det allra heligaste. Och de här keruberna, de sträckte sig ut emot varandra så att deras vingspetsar nuddade vid varandra. Och det står så här i första Konungaboken 6:27, att han ställde keruberna i mitten av det inre rummet, och keruberna bredde ut sina vingar så att den enes vingar rörde vid den ena väggen och den andres vingar rörde vid den andra väggen. Mitt i huset rörde deras båda vingar vid varandra. Det verkliga templet, det är alltså vår kropp. Och emellan våra två hjärnhalvor så finns det ett fint fibernät där liksom hjärnhalvorna berör varandra på samma sätt som kerubernas vingar berörde varandra. Och det här området emellan hjärnhalvorna, det kallas för corpus callosum. Och vid den yttre väggen så finns det som kallas för manteln emot skallbenet. Och när den helige ande uppfyller oss, så är det som att Guds ande breder ut sina vingar emellan corpus callosum och manteln och uppfyller våra tankar och våra hjärtan med Herrens ljuvlighet. Halleluja! Och så får vi tjäna honom i den helige ande. Halleluja! Tack och lov. I Hesekiel, det 10:e kapitlet, så kan vi läsa om mannen som var klädd i linnekläder. Och så står det att han går till altaret och så fyller han sina händer med glödande kol. Det står så här att han går fram emellan keruberna. Ja. Och när den heliga ande kommer, då går han fram i vår tankevärld. Och så rör han vid oss och uppfyller oss med goda, välsignade, heliga tankar. Och vi börjar att tänka på det som är där ovan. Halleluja! Vi börjar att välsigna istället för att förbanna. Vi börjar att göra gott emot ont. Och vi blir totalt förvandlade. Halleluja! Därför att mannen med linnekläder har kommit och strött ut sitt eldkol över staden. Halleluja! Åh, staden, det är församlingen på berget. Och Uppenbarelseboken talar om till oss om att vaka. Att bevara våra kläder så att vi inte går nakna. Och Filipperbrevet 2 säger att vi ska vara sådana till sinnes som Jesus Kristus var. Men det klarar vi inte i oss själva. Men du vet, den helige ande kommer och rör om och förvandlar oss och ger oss en ny håg, ett nytt sinnelag, en ny inriktning. Halleluja! Åh. Det står i Bibeln att vi ska vara världens ljus. Och varje morgon så fick översteprästen ett uppdrag. Och det var att gå in och trimma väckarna i ljusstaken för att de inte skulle sota. För när väcken, som för den delen också var gjord av samma material som täckelset i tabernaklet, nämligen av fint tvinnat lingard, så hjälpte inte det. För veken, den kunde, om den inte trimmades, börja att sota. Och en sotande veke, den avger tusentals gifter som är livsfarliga att andas in. Det är värre att sitta vid en sotande veke än att sitta och ha passiv rökning. Veken, det är en bild på köttet. Och vår himmelske överste präst, han vill på samma sätt som han gjorde i Uppenbarelseboken 2 och 3. Då han gick till de sju församlingarnas ljusstakar och trimmade vekarna så att lågan skulle brinna klar. Det vill han också göra idag. Han vill kapa köttet och låta oss brinna med en klar och helig låga. Och även i ljuslågan så finns det tre olika lager. Och det yttre lagret, det kallas för manteln. Och det är en gradskillnad i temperatur mellan manteln och det som är närmast veken på inte mindre än 600 grader. Och när Herren får sätta oss i brand, då är vi sannoliken inte ljumma längre. Utan när han får ta kontrollen, då blir det eld, då blir det hetta och då blir det värme i namnet Jesus Kristus. Och så får vi vara världens ljus och hans representanter här i tiden. Halleluja, tack och lov. Första Johannes 1:7 säger, om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi vad då? Jo, gemenskap med varandra. Och hans sons blod renar oss ifrån all synd. Och därför står det i Jesaja, klä dig i din styrka, du Sion. Klä dig i högtidsträkt, Jerusalem, du heliga stad. Halleluja. Och det är tid nu för klädombyte. Kanske din dräkt har hängt i garderoben under långa tider. Det är dags att slita sönder de gamla paltorna och ikläda dig högtidsdräkt. Precis som den förlorade sonen fick uppleva när han kom tillbaka, att fadern tog fram högtidsdräkten, halleluja, och ordnade festmåltid. Och så fick han uppleva auktoritet på nytt igen. Fick han uppleva kraft och barnaskap. Tack och lov. Och du, Herren vill föra oss in nu i den himmelska garderoben. Och jag tänkte på den här sången i eftermiddag. Var är din skrud, o Kristi brud? Var är ditt hopp, din första kärlek? Och hur är det? Ja, ni kan den. Ska vi sjunga den sången? Eller kanske Rangvi vill leda oss i den sången. Och så sjunger vi med. Och så när vi sjunger så sätter vi på oss den här dräkten, rättfärdighetens mantel, frälsningens ljuvliga klädnad, halleluja. Och så går vi in i kallelsen, i uppdraget som Gud har gett oss, att vara hans vittnen och hans representanter i den heliga ande i den här tiden. Gud välsigne dig att plocka upp det som kanske har fallit på vägen. Att på nytt igen gå in i den tjänst som Gud har gett dig. Halleluja. Gud har användning för dig i den här tiden, för oss allesammans. Och av nåd får vi vara med var och en på sitt sätt och tjäna. Halleluja. Gud välsigne dig. Amen. Halleluja.
Den står också i den gröna sångboken Jesus kommer. 79 är det där.
Var är din skrud, o Kristi brud? Var är din tro? Var är din första
mjuk vän till Herren. Kommer du i Jesu namn.
Halleluja. Indora la vashandara la bagara 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 la bagara